förstördes i kriget mot IS. Sen kommer onsdagen riksdagens partiledardebatt. Först ut är statsminister Ulf Kristersson och sen följer Magdalena Andersson. Och Järvaveckan inleds på Spånga idrottsplats. Torsdag då, rapport från Brottsförebyggande rådet om brott och otrygghet på landsbygden. Och EUs socialministrar möts i Luxemburg. Fredag, prinsessan Ines döps i Drottningholms slottskyrka. Och sen blir det lördag, Stockholms första kajbad invigs. Det är alltså en badplats vid en kaj. Och i Washington är det en stor militärparad. Söndag, god morgon världen, är då tillbaka. Men idag, tack för att ni lyssnade. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.
Ja, så slutade God morgon världen den 8 juni. Programledare var alltså Jesper Lindå, producent Gustav Fransén och tekniker Nicky Prike. Och det här är Sveriges Radio P1. Nu blir det nyheter. Klockan är 12.
Ekot. En man i 60-årsåldern hittades död i Tosterbosjön i Valdemarsviks kommun under kvällen. Det var vid 6:30 som räddningstjänsten fick larm om att några personer på en båt upptäckt mannen i vattnet. Anhöriga underrättade och polisen hanterar drunkningen som en olyckshändelse, rapporterar P4 Östergötland. I Madrid i Spanien protesterade tiotusentals personer idag mot premiärministern Pedro Sánchez och krävde tidigare lagda val. Bakgrunden till demonstrationerna är det korruptionsanklagelser som riktat mot Sánchez fru, andra familjemedlemmar men också mot partikamrater i det socialistiska partiet PSOE, skriver tidningen The Guardian. Den omstridda israelisk-amerikanska nödhjälpsorganisationen Gaza Humanitarian Foundation, GOF, uppger idag att man delat ut över 1 miljon måltider i Gaza, rapporterar AFP. Enligt GOF ska utdelningen ha skett utan några incidenter. Samtidigt kommer nya rapporter om dödsskjutningar. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten har minst 12 personer skjutits ihjäl av israelisk militär i närheten av GOFs utdelningsplatser. Under kvällen har delar av SVT Play och SVT.se legat nere. Till Ekot sa Anna Wilborg på SVTs presstjänst tidigare ikväll att det berodde på en överbelastningsattack. Problemen ska nu vara lösta, skriver SVT på sin hemsida. Och vi avslutar med fotboll. Det blev Portugal som till sist stod som vinnare av turneringen Nations League. Efter 90 spelade minuter och förlängning stod det 2-2 mellan Portugal och Spanien. Och matchen fick avgöras på straffar där Portugal vann med 5-3. Ekot midnatt, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Ekot fortsätter att uppdatera hela natten som vanligt, dels här i P1 och grannkanalerna, dels i appen Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se. Välkommen förresten till den fortsatta P1-natten. Jag heter Magnus Victorin och presenterar programmen. Det är nu måndag den 9 juni. Börje och Birger har namnsdag, så skicka gärna en liten extra hälsning till dem idag om du vill. Det är dessutom annan dag pingst denna 9 juni. Om en liten stund blir det betraktelser av vardagsbruset och visioner om framtiden. Och i serien Familjehemligheten.
Turid växer upp utan en mormor.
Under min barndom och uppväxt så hette det bara att vår mormor var död.
Men när Turid är 20 år förändras allt.
Så sa hon bara att vår mormor hade levt tills hon var över 80.
Turids mamma har bytt land och liv för att dölja en hemlighet. Familjehemligheten, när du vill, i appen Sveriges Radio Play.
Och närmast i P1-natten ska vi från i fredags, då det flaggades en hel del med svenska flaggor bland annat, få en ny möjlighet att lyssna till Spanarna. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio beståendes av Dilan Apak.
Ja.
Hadar, skådespelare och komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:t.
Lever upp rättssalen.
Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut
då,
läge.
Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Exakt. Det var jag som är oduglig.
Nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och, vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
jag kan låtsas säga. Vara. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det.
Tänkte inte på det.
Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja, fint.
Jag är ju trots allt historiker.
Helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt?
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja, ja, för vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten?
Ja, skördetid, tänker jag.
Det är sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det kanske att man ska ersätta det mot från godis och något. Jag vet inte.
Just det.
Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om, för jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej men den har funnits så länge.
Ja.
Det ser ut som fallen från skyarna. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor, vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldagen, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Att stå i kö.
Bravo!
Ja.
Det var nämligen såklart. På första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Aha.
Jag tycker att de kommer ut tidigt och tar platser. Ja, och ni vet,
det är
lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni?
Jag tror både
precis,
och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, två enheter där i en dödsdans.
Ja.
Ja, och sova uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt.
Ja.
Nej, så nämligen. Handduken ska fånga så mycket sol.
Ja, precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på värdet hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig riktigt. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Typ.
Det är väl lugnt.
Eller är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader och regn.
Det är alltså varmare hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klagat på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast inte i år. Alltså kronan går ju som tåget plötsligt.
Ja, för sig, ja.
Men det släpper vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. Ditt kaffe, Göran.
Ja, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och sen någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna.
Mm.
Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Det är gott.
Nej, men,
och andra smör- och rapsblandningar.
Okay.
Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det 1 kilo frystorkat svenskt kaffe.
Oh,
så att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination.
ett kilo. Ja.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja, alltså. Ja, ja. Uppenbarligen. Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som
ja.
Vi tycker så mycket om. Ja.
Som, har ju, som ruinerar oss
dessutom, ja. Dessutom just nu. Ja, så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i leken?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget som kanske inte blir avblåst och sen bryter ut igen typ en gång i veckan. Mm. Så där är lite, den kraschen är lite osäker än så länge, även om alla verkar tro att den kommer. Och jag pratar inte om Donald Trumps och Elon Musks kraschade bästisförhållande. Även om jag faktiskt ärligt talat kanske borde det.
Helt otroligt.
Någon måste kommentera.
Någon måste kommentera.
Man måste recensera det.
Det är helt omotiverat. Du, fem stjärnor. Kan jag säga rakt av. Nej, men det är som att de två elakaste tjejerna i en gymnasieklass plötsligt bara brakar ihop med full kraft. Och de, i det här fallet äger de var sitt eget socialt nätverk.
Ja, dessutom. Dessutom.
Dumma dig. Men du då? Du är ju dummast. Av sådana män styrs världens öden. Det känns tryggt.
Ut i sandlådan. Ja. Tack och lov.
Rikast och mäktigast. Mm. Men det lämnar vi. Det får bli en annan dag, i alla fall för min del. För den krasch som jag ska prata om, den är på allvar. Jag talar om den svenska stugan med röda knutar.
Som inte kom till månen.
Som inte kom till månen, eller kom det på ett väldigt påtagligt och hastigt sätt. För den lagom, alltså igår kväll, någon gång vid 9-tiden så var det, tror jag, precis lagom inför denna gråmulna nationallag, så kraschlandade den röda svenska stugan på månen. Mm. Det är liksom...
Man vill ju inte vara skadeglad, det är man ju inte heller.
Nej men jag tycker att jag känner melankoli, helt ärligt. Men kanske är det dags att backa bandet för de som inte vet för historien här. Nu var det i och för sig rätt omskrivet i januari, men så här hänger, alltså när den sköts upp. Så här hänger det ihop. I januari alltså i år skickades en liten röd stuga med vita knutar upp med en rymdraket mot månen. Och den här lilla röda stugan, den var verkligen liten. Mm. Den var liksom smurfstorlek, 100 gram. Och det här var då ett, ja, man får säga var, man får tala imperfekt, tror jag.
Så sorgligt.
Det var ett konstprojekt. Konstnären heter Mikael Genberg, aktiv i Västeråstrakten. Han fick den här idén med stugan på månen för 25 år sedan, och han har liksom jobbat sedan dess för detta. Och så genomfördes den. Och alltihop, om jag har förstått saken, att det är en slags symbol för mänsklig kreativitet. Mm. Men sen, igår kväll, det här japanska rymdbolaget då, iSpace, som skötte frakten, de meddelade att de har tappat kontakten med månlandaren, och de antar att den har störtat då mot månytan. Det är inte helt säkert, det kan ju hända att vi är liksom mitt i det här dramatiska nyhetsflödet.
Ja, visst,
det är
inte klarlagt. Nej, vi vet ju inte exakt. Nej, precis. Nej,
det kanske har gått jättebra. Ja.
Det kan, visst, man måste ju få vara lite optimist. Men alltså, för jag bara fråga, för hörde jag rätt, i januari...
Ja.
Åkte de iväg?
Mm. Ja, det är långt i månaden.
Det är det, okej. Okay. Jag förstår inte riktigt
ha
tid och rum.
Så
jag
måste... Det är ännu värre än att åka till Mallorca 1953.
Det är så, okej. Okay.
Var okay. Mellanlandade de då?
Ja, precis. Det
är en bra fråga.
Och fanns det fryskaffe?
Ja.
Men du säger frakten. Det var ju inte bara stugan de skulle iväg med.
Nej, jag bara...
Den fick följa med.
Den fick följa med. Ja, det var någon rymdbil, och den rymdbilen skulle placera ut stugan och utgå ifrån mätinstrument och... vetenskapliga saker som jag inte förstår mig på. Men fler saker än den röda stugan i alla fall. Men just den här bilden av den lilla röda svenska stugan som kraschar i rymdens tomhet. Se där, en metafor som bara väntar på att tilldela sin innebörd. En mening. Och jag säger bara, lugn. Det fixar jag. I'm on the case. Jag menar, det finns ju en anledning att det var just en röd stuga med vita knutar som valdes av en svensk konstnär. Det var inte en grön stuga, det var inte en blå med, inte vet jag, lila knutar. Nej, röd med vita. Sådana som det finns i tusental över hela landet, och ännu fler, tror jag, i våra huvuden. Mm. Den symboliska drömmen om den röda stugan. Det finns till och med den här gamla slagen. Solen lyser även på liten stuga, och i den stugan vill jag bo med dig. Om man vill slippa höra mig sjunga det här, och det tror jag att alla vill,
det vill man inte.
Så skulle jag rekommendera systrarna Lindgrens inspelning som finns på streaming. De artikulerar fulländat.
I alla fall, nu ligger den där i spillror på kanten av en sandig krater 384 000 kilometer bort efter ett högteknologiskt haveri. Och det måste ju betyda något. Kanske är det en fingervisning om att den där drömmen om den röda stugan som vi bär på lite till mans, den kanske har sett bättre dagar. Men det är en stark bild. Det var ju den där gamla slagen. Och där vill jag bo med dig. Alltså det finns någonting så romantiskt, någon slags gemensam dröm där det ingår en social aspekt fram till att stugan blir kaffeved på månytan. Kanske man ska tillägga. Men drömmen lever. Det är exempel två på aktuella röda stugor. SD gick ju till val med, har ni hört talas om Sverigehuset?
Nej.
Det var någon slags idé, lite grann som Attefallshuset eller Friggeboden. Men här skulle det vara 150 kvadrat som ska då, det här finns ju inte än, men den skulle då få uppföras utan bygglov och visualiserat som, ja, precis, ja, ni kan ju gissa, en röd stuga med vita knutar. Och det här utreds nu av Boverket. Det ska tas fram olika typmodeller och det kan bli möjligen verklighet inom några år.
Mm. Måste det vara rött och...
Ja, alltså, ja, om man frågar då de citat jag har läst av SD-politiker, de är väldigt inne på den röda
stugan. De hoppas det i alla fall.
Ja, Sverigehuset har rött med vita knutar, vad jag begriper. Mm. Och de citat jag har läst att döma. Och sen så kan man ju undra, okej, 150 kvadratmeter, det är rätt mycket utan bygglov.
Det är jättemycket.
Det är jättemycket, det finns ju grannar och sånt där kan man tycka. Och man kan också kanske invända att bostadsbristen är värst i storstadsregionerna. På landet i norra Sverige, där står stora, fina hus tomma. Jag vet inte om det där... Jag skulle vilja bygga en röd stuga på ett tak i Stockholm här. Ja. Men jag antar att det inte riktigt är på kartan.
Prova.
Ja, vi ser hur det går utan bygglov.
De här japanska rymdfarkosterna kanske kan lyfta upp den.
Ja, iSpace, äntligen. Så någonting de klarar. Mitt tredje exempel på... den röda stugan. Det kom en hel bok om den lilla röda svenska stugan här om året. Stugland av Göran Greider. Publicist, journalist. Men han har också varit spanare. Han har varit med i detta program upprepade gånger. Mm. Och han berättar så fascinerande om den här röda stugans historia. Och det innefattar ju då Falu röd färg. Som är det är någon slags restprodukt från Falu koppargruva, vad jag begriper.
Som man kan äta faktiskt.
Det var mer än vad jag visste. Har du ätit?
Ja, så det är inte som en hel måltid. Jag tror... Nej, nu kommer
ska
någon,
kombineras
nu kommer
med någon en rik och varierad kost.
Det till köttbullarna absolut. På midsommar. Då...
Hela det ändå, kostcirkeln.
Det, det är stor skillnad på man kan äta och det gör inget om man får i sig.
Vilket jag tror dem? Björn, som doktor betraktar...
Okay. Jag
litar på dig där.
Det känns mycket, mycket tryggt.
Det är ingen fara om man får i sig lite.
Nej.
Man kan ju uppleva då, en sak som jag lärde mig av den här boken, det var att man kan tänka sig att den här röda stugan är så ursvensk som den kan bli. Men fram till slutet av 1800-talet så var det vi betraktar som svenska stugor, alltså bond- och soldattorp på den tiden i princip, de var grå. Det här med rödfärg var ingenting man tog sig råd till. Det var något som rika knösar använde på taken till sina herrgårdar och ända från 1700-talet. Och då, varför målade de då de här taken röda? Jo, de skulle se ut som koppartak. För rika som de var hade de ändå inte råd med koppartak. Som på kontinenten. Så redan från början, jag tycker att det finns något kul med att den här färgen som vi betraktar som ursvensk, den var redan från början en slags sken. Det var en dröm om ett rikare liv. Mm. Ett ideal mer än en verklighet. Och sen kom ju då faktiskt de här röda stugorna på 1900-talet framför allt. Och den där fantastiska slagen, text av Kai Gullmar. Och den känns ju så oskyldig och naiv nästan. Men om man synar den där texten i sömmarna, den är från 1940 för övrigt, krigsvintern. Så att det fanns anledning att längta
att
bort.
Att drömma. Mm.
Ja. Och den stora depressionen var bara några år tillbaka i tiden. Och det finns en fantastiska textrad. Återigen, systrarna Lindberg, lyssna på dem på streaming. Så många tidstecken.
Jag är så sugen nu också, det är svårt att hålla sig.
Ja, där finns det en täppa och en vacker beså. Och ett litet hus med ett grönt hjärta på. Mm. Ett utedass.
Ja.
En lyckodröm behövde inte innefatta rinnande vatten år 1940. Jag gillar en slager som tar VVS på allvar. Att det är liksom en del av det här. Det är så jordbundet. Och det finns ännu mer. Och det här kan man uppleva som cyniskt. Ni får säga vad ni tycker. Då sjunger då i den här versionen, det finns med Harry Brandelius, men systrarna Lindberg.
Ja, de toppar ju uppenbarligen.
Ja, deras gyllene strupar ger hals. Kan en strupe ge hals, undrar jag.
Ja, då.
I alla fall. Kärleken trivs där det är skönt och gott och inte ett öre i skuld.
Oh.
De säger att alltså, romantisk kärlek i total paritet med ekonomisk trygghet. Mm. Det är samma sak. Man kan inte älska någon utan Nej. Att ha... Först så kommer stålarna, sen så kommer kärleken.
Men du, vart ska vi här nu, Göran? Man vill ju höra ännu fler exempel, men jo. Vi undrar vart det leder.
Jag tror att det finns faktiskt en ledtråd i den här gamla slagen från 1940, framtiden för stugdrömmen. Men jag tror att den röda stugan i våra huvuden, den är inte längre liten eller röd eller ens en stuga. För vem har råd med en sån utan ärvda pengar? Drömmen om den röda stugan, vilket bevisas i den här sången, det är en dröm om ekonomisk, fysisk trygghet som nu ligger i spillror på månytan. Så vad blir då den moderna motsvarigheten till den drömmen? Och svaren till kryptovaluta. Det är just som trygghet betraktad, inte så mycket att ha. Jag lanserar tv-soffan.
Ah.
Där är det varmt och gott och inte ett öre i skuld, i alla fall fram till att Netflix-räkningen dimper ner. Och sen fjärrkontroll som automatiskt byter kanal så fort man har misstag och råkar hamna i ett nyhetsprogram. Det är min spådom. TV-soffan blir K-märkt, platt-tvn blir kulturkanon, framtidens trygghet är streamad.
Tack! Hörrni, vi har precis hört om röda stugan. Jag ska snart komma till det, men jag vill först larma här till alla.
Ser vad du håller.
För det är i alla fall någon som har lurat mig. Och jag är vid liv, för jag har faktiskt likat i med den jag har någon gång. Det kanske är därför jag är som är. Men så här är det. Om den drabbar dig vid fullt medvetande kan man dricka ett glas vatten. Ni hör ju farligt det att äta farlig röd färg. Försök att framkalla kräkning. Kontakta läkare eller sjukhus.
Är det giftinformationscentralen som har ringt in?
Så det äter alltså inte faluröd färg.
Och du sitter alltså med säkerhetsdatablad för faluröd färg.
Det är exakt det jag gör.
Det är otroligt kompetent av dig.
Det är väldigt
att dra fram det.
Ja, det är, jag är också nöjd med det att vi kan nu ta tillbaka detta jättekonstiga.
Faluröd färg, inte ett livsmedel.
Dementeras.
Det påminner om enda gången som jag tror jag har sett en rättelse på löpet på första sidan i tidning. Det var när Aftonbladet någon gång på 80-talet hade sagt att en gift svamp var en matsvamp.
Oh,
alltså bildtexten hade hamnat fel.
Oj, oj, oj. Det var nästan värre.
Det var, ja sa hon i hopp i rösten. Ja.
Men vi äter inte faluröd färg. Vi kommer heller inte måla våra stugor med dem uppenbarligen, för de kommer förstöras och inte finnas mer.
Man kan måla sin nya tv-soffa med det.
Nämligen, fast det kan man ju absolut göra. För det är den
vi kommer knutar.
Vara
i. Ja. Om det fanns knutar på soffan. Ja,
och så skickar vi inte upp det till månen, för då blir det kaffeved som sagt. Ja. Då var vi klargjort detta. Får vi se vad som kan hända nu när Dilan tar över.
Vad ska jag råda folk att göra? Hjälp. Alltså jag är också lite högtidsbunden idag, faktiskt. Jag skulle vilja prata lite om vuxendomsriter, har jag döpt det till. Eller snarare, vad jag ser håller på att hända med några av de främsta ritualer vi har som definierar hur vi passerar från barn och ungdom in i vuxenlivet.
Mm.
Nu är det ju studenttider, eller hur?
Mm. Titta på alla. Vi kan bekräfta det här.
Jag har inte missförstått någonting, utan det är jättemånga som tar studenten nu. Och det är ju verkligen ett steg in i vuxenlivet, eller hur? När man tar studenten från gymnasiet.
Ja, det är stort. Och lite... Ja. Man blir lite
tom.
Det är inte lite tom, ja. Precis. Ja.
Många flyttar till studentkorridorer och så vidare.
Melankoliskt. Ja, men precis. Melankoliskt, absolut. Men också en glädjens tid.
Mm-mm.
Ja. Försöker man ju beskriva det som ofta. Men under våren så har det här verkat allt annat än en glädjens tid när det har kommit till liksom otaliga reportage, tycker jag, i diverse medier om vilken ekonomisk och juridisk press det har blivit att ordna med allt runt omkring studenten. Alltså ritualerna runt gymnasieexamen. Sydsvenskan har till och med haft en artikelserie under titeln citat "Sjung om studentens svindyra dag", slutcitat.
Mm.
Och där vittnas det om att det kostar multum, alltså med mössor, med plagg, flak, skivor, baler. Studenter och studentorganisationer larmar om att man har inte råd alternativt mina föräldrar börjar knorra lite över hur mycket de måste stå för.
Och men den där mössan kan kosta tusentals kronor.
Ja, det är olika, man kan ha få olika text och visst, olika emblem som är dyra.
Olika stenar på, antar jag. Olika
bling. Ja. Jag har också fattat det som att det är vanligt att vissa har fler mössor. Att man har en som är liksom festmössan och en som man ska springa ut i och så vidare.
En som man får stänka massa öl på och en som ska vara lite ren och fin.
En som man har på sig när man hinkar falu rödfärg på.
Exakt.
En fin mössa och en spymössa.
Precis. Och sen verkar det ju också vara alltså nästan maffialiknande företag som sköter om alla de här grejerna. Med konkurrensklausuler och gud vet vad som gör att man är liksom låst vid ett företag för att få tillgång till alla de här mössorna och kläderna och balgrejerna och sådär. Studenterna verkar inte må bra. De blir utblottade, lämnade i fattigdom, grånande hår innan de ens avslutar tonåren. Summa summarum, att ha studenten i sig kostnadsfritt i Sverige än så länge. Ja, tittar igen på er för bekräftelse. Alltså, har något hänt?
Nu vill jag bara, vän av ordningsstudenten har inte funnits sedan 1969. Att det, man slutar gymnasiet.
Ja, man slutar gymnasiet.
Studenten existerar inte med förhör och god...
Ja, nej, sånt just det.
Men, så att
nej,
allt är på låtsas, allt är ett sken, som den röda stugan.
Som den röda stugan. Ja. Och ändå har det blivit en svindyr affär.
Mm.
Ja. Eller då ritualerna runt denna dimridå som är att sluta gymnasiet. Och någonting annat som har börjat bli svindyrt, det är ritualerna runt en annan vuxendomsrit, som jag kallar det, att gifta sig.
Mm.
Även det är ganska aktuellt nu, inför pingsthelgen, som ju i alla fall en gång i tiden väl har varit väldigt mycket en bröllopshögtid.
Säkert i hög grad.
Ja. Det spås ju också genomförs rekordmånga vigslar i sommar. Och denna förväntan baseras på att Skatteverket har fått in tydligen väldigt många hinderprövningar under våren.
Mm.
6000 stycken under mars månad.
Oj.
Det är ganska många.
Det är många.
Ja.
Det är inte samma par bara som försöker om och om igen.
Jag antar inte det. Och i så fall måste någon prata med det paret. Att det är lugnt. Kör på. Eller ni är syskon. Sluta. Hör av er. Men det är väl roligt att så många vill gifta sig. Kul för alla som älskar statligt reglerade relationer. Men inte heller detta är bara en glädjens tid. Även här tycker jag mig ha sett under våren väldigt mycket dystra nyheter kring vad äktenskapets ritualer egentligen ska kosta. Hur dyr får en svensexa vara?
Mm.
Det har varit väldigt mycket på SVT-nyheter har jag sett. Särskilt kring svensexor och möhippor. Hur extravagant får en möhippa vara? Och så nyligen har det uppstått debatt, hur mycket ska man förvänta sig i brudgåva egentligen? Och förr i världen så tycks det ha varit enklare. En brudgåva, ja, men det skulle väl täcka kanske vilka kostnader en kvinna kunde ha om maken dog eller lämnade, och så lite extra smör till familjen på det. En möhippa eller svensexa, det var väl så att man klädde ut någon som skulle gifta sig och sen söp ner den offentligt.
Typ så.
Ja, det är så. Man köper en peruk och en flaska vodka och sen är det klart.
Billigt och praktiskt.
Mm. Precis. Men nu, oj oj oj, nu är det resor utomlands. Det är hotellnätter, det är dyra restaurangbesök, det är kostnader för massa aktiviteter, smycken, gåvor, present. Det börjar kosta in absurdum. Att gifta sig börjar också bli en svindyr affär.
Mm.
Eller nej, ritualerna kring att gifta sig.
Mm. Men det är inte det, att man följer lite USA där, för att om man amerikanska bröllop i övre medelklass, alltså det är så här rehearsal dinner.
Ja.
Alltså man kan inte bara äta middag, man måste repetera middag med en lika dyr middag kvällen innan.
Dagen innan, ja. Alltså, man måste vara så trött när man gifter sig.
Man måste vara ut, man är också trött när man är på svensexor och möhippor. De går upp så här, de ska överraskas klockan 7 på morgonen.
Ja.
Och sen ska man resa till Kroatien. Mm. Alltså, och sen ska man hålla på. Nej, jag förstår inte. Men apropå USA, hur mycket vi importerar. För mitt tredje exempel, det finns ju massa exempel här på hur man blir vuxen och hur dyrt det är. Men mitt tredje exempel är föräldraskapet.
Ah.
Och Jesus vad det kostar. Och då menar jag inte bara själva grejen att ha barn, där barnbidraget ju har stått still sedan 2018 fast sen inflationen har rusat och det finns barnvagnar för typ 15 000 kronor. Jag skämtar inte.
Inbyggd swimmingpool.
Man hade ju hoppats det. Men det är alltså ritualerna återigen. Baby showers. Det är ju en grej vi har hämtat från.
Hade du en sån, Björn? Du har ju nyligen blivit far.
Ja, det var ingen baby shower. Det var ingen som ordnade det för mig. Jag tror, om jag får vara lite så, att det brukar vara mest mammorna som får det också.
Det är oftast mammorna som får det.
Så...
Tyvärr. Och det är ju diskriminering.
Ja, men eller så är det onödigt att få det, så är det bra att man slipper.
Ja, precis. Jo, men så, det, vi kan enas där. Alltså, eller jag vet inte, är det onödigt? Alltså, det är ju baby showers, det, gender reveals har ju också blivit en grej. De är jag visserligen, de tycker jag är obehagliga, men...
Alltså, vad är själva anledningen till en gender reveal? Var ligger intresset?
Jag vet inte riktigt. Jag tror intresset är att här blir det fest.
Ja.
Mm. Och jag kan relatera till kul med fest. Absolut. Det har ju också blivit en grej, har jag sett nu, att man inte bara har baby showers utan också post baby shower. Att man firar efter.
Att man har firat.
Ja. Och jag är så, jag kan vara för det. Det är så här, om någon har liksom klämt ur sig eller skurits upp och fått ut ett barn, vi firar det.
Mm.
Jättebra jobbat. Du har varit så duktig. Men det blir så dyrt alltihopa. Det är det jag reagerar på. Så att även att skaffa barn har blivit en svindyr affär. Jag är inte den enda som reagerar. Senast igår hörde jag om en familjeväns barn som konstaterade att varför ska vi lägga multen på en bröllopsfest när vi kan lägga pengarna på en kontantinsats istället till en lägenhet. Mm. En annan vuxendomsrit som blivit svinpissedyr. Notera, snittåldern för att köpa sin första bostad i Stockholm är 29 år.
Oh.
Då ska man ju vara vuxen för länge sen.
Mm.
Ja. Jag har inga siffror för... snittåldern för sitt första förstahandskontrakt i Stockholm, för det är väl lika sällsynt som en lokatt här uppe, har jag förstått. Men framtiden då?
Ja.
Jag tror att när liksom ritualerna runt de här vuxendomsriterna, om jag formulerar mig förståeligt, när liksom det här skenar i kostnad, så riskerar ju det att minska folks driv, längtan och förmåga att genomföra de här vuxendomsriterna. Att vilja gifta sig, att vilja ta studenten eller vad vi ska kalla det, att vilja skaffa barn. Jag anar en framtid där vanligt folk kommer avstå från att bli vuxna, vilket i sin tur kommer bli något som bara den rika eliten ägnar sig åt, vilket i sin tur kommer förändra hur vi definierar rikedom och den rika eliten. Det som idag definierar den rika eliten, om jag får försöka definiera dem, det är väl privatjets kanske. Man åker privatjet överallt. Mm. Man tar hutlösa mängder Ozempic och liknande. Man blir också då groteskt smal. Man har privata kockar, man har designerkläder. Man lever i flärd. Delar vi den bilden av den rika eliten?
Ja, de stenrika.
Ja. Ja, precis, de riktigt... Alltså nu pratar vi eliten.
Mm.
Det som kommer definiera den rika eliten i framtiden, det är sömnbrist, äktenskapsfetma, en stark oro inför framtiden. Glöm bort modegalor, filmfestivaler, kändisar kommer slåss om att fotas på förskolans Lucia-tåg. De kommer inte åka på rehab, de kommer inte låta göra reality-serier om sig, de kommer vlogga medan de pluggar upp naturämnena på komvux. Det kommer vara stilfullt att ha ett andrahandskontrakt där barnen delar rum. Och resten av oss... Ja, vi blir väl för vuxna analfabeter som måste ockupera slottet för att ha någonstans att bo. Eller så flyttar vi in i ett Sverigehus.
Ja,
jag vet inte.
På mål.
Vi behöver inget byggnadstillstånd.
Det är det viktiga.
Inte ett öre i skuld.
Nej.
Ja, vi är full rulle här med att diskutera det är spännande. Debatt och diskussion hade väckt. Och vår utmärkta producent Anna-Karin kom hit. Hon snabbkollade detta nu. Lite tillägg till din spaning som ju handlade om att man måste vara... ja, det är bara eliten egentligen som har råd att vara...
Var vuxen
i framtiden, som du nu spanade om. Så säger, har hon nu tagit fram här, att för Skatteverket ska kunna handlägga ett ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor. Ni kan betala på två sätt, alltså när det gäller äktenskapsregister. Mm-hmm. Men det är nämligen så att man, alltså, det är bara rika som kan skiljas också, att ansöka om en skilsmässa vid tingsrätten kostar 900 kronor.
Det är skandal.
Mm. Tre gånger så dyrt.
Om ni väljer att ansöka gemensamt är det 900 kronor per ansökan, inte per person. Då slås man ihop, men ändå.
Men vad är anledningen? Vad är den extra ansträngningen eller kostnaden i att skilja sig i förhållande till att gifta sig?
Frågorna hopar sig.
Ja. För det är ju också en, jag har kollat upp så här vad som ger vuxenpoäng och sådär, och enligt väldigt många listor så är ju att, även att skilja sig ger ju också vuxenpoäng.
Ja,
så det var ju intressant att höra det här, att det också kommer bli något som bara den rika eliten gör.
Ja, grattis till er.
Både gifter och skiljer sig.
Ja. Mm. Nu är vi nyfikna på dig, Björn. Varsågod.
Ja, precis. Och mina vänner, vi befinner oss ju i den absolut bästa tiden på året. Vi har varit inne på det lite här. Det är skolavslutningstider som jag känner. Ingen kan säga något annat. Topp tre tider på året går alltså 3 påsk, 2 jul, 1 skolavslutning.
Okay.
Det är allmänt känt.
Det är din tre i topp.
Ja, det är allas tre.
Okej, bra. Nu vet man det.
Punkt slut.
Ja. Och i denna bästa av tider kommer då idag Sveriges nationaldag, svenska flaggan. Dag. Så jag är också lite inne på högtiden här. Och Björn Borgs födelsedag dessutom.
Oh, jaha,
grattis Björn.
Ja, grattis Björn.
Insåg, det här har inte jag dubbelkollat, insåg jag precis. Det kanske inte alls är
här flödar fake facts idag.
Mycket jobb för födelsedagar och giftig färg.
En sån här dag är ju både naturligt och lämpligt att tänka på nationen Sverige. Och jag tycker man känner sig positiv och taggad och man vill att det ska gå bra. Men nej, då måste jag tyvärr meddela att Sverige inte längre är världens bästa land att leva i.
Vad säger du?
Enligt Forbes ranking kommer vi numera endast på 6:e plats i världen. Mm. Sen är det ju tur att ettan är det land som vi oftast förväxlas med, alltså Schweiz. Så det är ju alltid något.
Fast jag brukar inte Finland vinna i det?
Jo, Finland, jag tror...
Men Finland, det är väl att de är lyckligast?
Ja, just det, så precis. Ja. Lyckligast. Det här är ju någon sorts sammanvägning av alla möjliga saker då. Ja. Men här är, i år är i alla fall Schweiz etta då.
De är ju rika.
De har mycket pengar, det stämmer. Så de kan gifta sig och skilja sig.
Oavbrutet.
I alla fall, i nyheterna kan man känna att allt går i svart och ibland känns som hela landet är på väg rakt ner i soptunnan. Men känner jag då, är detta en dag att gnälla och klaga? Nej, nej, nej. Mm. För visst är det viktigt för personlig utveckling att jobba på sina svagheter, men minst lika viktigt är förstås att fokusera på sina styrkor. Så här på nationaldagen har jag därför spanat efter vilka saker Sverige faktiskt är bäst i världen på.
Presens.
Gud, vad kul!
Så, är ni med här? Här kommer då första exemplet. Ja. Sverige är bland de länder i världen där det är störst chans att man får tillbaka en borttappad plånbok, enligt World Happiness Report.
Det
är fint.
Det finns alltså statistik över det.
Ja, de har gjort en...
Bara det gör mig glad.
De har liksom gjort ett experiment, ganska kul faktiskt. De förlade då 17 000 plånböcker med och utan pengar i 355 stora städer i 40 länder runt om på jorden och mätte då återlämningsgraden. Och undersökningen visar faktiskt glädjande nog att det i alla länder är vanligare att man får tillbaka plånboken än vad folk tror. Det är dubbelt så vanligt faktiskt. Men i de nordiska länderna är alltså återlämningsgraden särskilt hög. Och Sverige och Danmark stack då ut extra mycket när det var pengar i plånboken, vilket väl ändå får anses vara det viktigaste, tänker jag. Ni vet hur talesättet går, en plånbok utan pengar är bara en pung. Tror jag. Jag
har hittat, så sant.
Jag har hittat på det själv.
Jättefint talespråk.
Så, man behöver smälta en stund.
Jag vet inte om det betyder något, men det står så i mitt manus.
Många bilder i huvudet. Ja.
Det visade sig dessutom att Sverige var det land där vi hade störst förtroende för att människor skulle lämna tillbaka en upphittad plånbok. Så vi är alltså ett land med både högt förtroende för främlingar som också är befogat. Så grattis till oss.
Ja, fint. Det var fint.
Jag känner att helgonglorien bara liksom växer fram.
Ja.
Personligen så testade jag det här genom att lämna min plånbok på gatan igår med 8000 kronor i kontanter.
Okay.
Jag har fortfarande inte fått tillbaka den. Men mitt förtroende för främlingar är orubbligt.
Men skojar du nu, Björn?
Snälla, verkligen snälla, hör av er.
Gjorde du det?
Det är semesterkassan. Nej, det gjorde jag inte.
Hela skattet.
Herregud, här blir vi oroliga. Men det är för att vi litar på dig.
Ja.
Vi är svenskar som litar på dig.
Vi har så mycket tillit. Ja.
Men du, är jag en främling, tycker du?
Ja, nej. Jag känner dig för väl för att lita.
Sa han och spände blicken.
Nej, men nu känner jag ju dig för väl för att lita på dig i fortsättningen. Ja.
Och om vi fortsätter leta efter saker som Sverige är bäst i världen på, så kan vi gå då till idrotten, för där är vi ju bäst på en himla massa saker.
Ja.
Och då pratar jag inte bara om sånt som ni alla redan har koll på, som bandy, stavhopp, beachvolleyboll, orientering, curling och längdskidåkning.
Pingis.
Det är vi också bra på. Kanske inte bäst, men nej, väldigt bra.
Varför försöker jag ens?
Sport. Men nu känner jag att det är musikundret hänger i luften.
Ja. Det kan komma. Men vi är även bäst i världen på till exempel statisk apné. Då provar vi grekiska kunskaperna här inne. Apné, vad betyder det?
Uppehåll. Andningsuppehåll.
Ja, andningsuppehåll, helt rätt. Så det vill säga i det här fallet att hålla andan. Fridykningsgren då, statisk apné. Och förra året vann David Spreitz Elings VM-guld i den här grenen genom att hålla andan i 9 minuter och 5 sekunder.
Oh,
det är ungefär lika länge som man pratar när man håller en spaning, alltså som jag gör nu. Och det allra mest imponerande med det var ju att han kunde börja andas igen efteråt. För det går ju egentligen att hålla andan i all evighet, det vet ni. Gustav Vasa till exempel har hållit andan sedan 1560. Men att göra det utan att dö, ja, det är något i hästväg.
Ja, men det är just det. Alltså, Björn, nu är jag till skillnad från dig inte läkare, men jag känner att försöka slå det här rekordet, är inte det förenat med vissa risker?
Otroligt. Jag har faktiskt skrivit här, förutom att jag har skrivit grattis Sverige, så har jag också skrivit vänligen prova inte.
Nej, prova inte hemma. Nej, just det. Nu får vi vara noga med vad folk...
Ät inte farlig rödfärg och håll inte andan. I 9 minuter.
Fråga, håller man då, det kanske du sa, men håller man då andan under vatten?
Ja, precis.
Så finns det inte en gren där man också håller andan i luft?
Vet inte.
Nej, okej. Okay. Men jag kommer kolla upp.
Kanske det särskilt, det kanske absolut gör.
Under jord till exempel, ja.
Fler lite sådana här sidospår inom sportvärlden är att Carolina Pettersson är bäst i världen på armbrytning. Hon tog sitt andra VM-guld förra året, detta med höger arm ska jag säga. Med vänster arm är hon bara näst bäst i världen, för där förlorade hon finalen mot den turkiska. Inte så förvånande i och för sig, det har jag alltid sagt. Att vinna VM-guld i armbrytning, det är inte direkt något man gör med vänsterhanden.
Men raggarash!
Också ett bra ordspråk.
Där satt den.
Men höger, där slog hon Oksana Pismenaya från Kazakstan. Eller slog hon inte, för det är nog inte tillåtet, men bröt ner.
Ja, just det. Mm.
Och ett hedersomnämnande här också. Sverige är näst bäst i världen på att klä ut sig. För i VM i cosplay i Japan förra året kom Henrik Pilerud och Victoria Kristensen tvåa med utklädnader från animefilmen Min granne Totoro.
Den är så bra.
Helt otroligt. Ni måste googla på det här, för de här dräkterna är helt otroliga faktiskt. Ni måste verkligen kolla på det. Henrik Pilerud hade dessutom ryggskott i finalen, vilket gör det ännu mer imponerande. Så grattis även till dem, och grattis.
Bragdmedalj.
Ja,
helt fantastiskt. Och då, Göran, till din glädje, även i musikens värld kan vi glädjas åt att vara bäst i världen. Och då pratar jag inte om ABBA eller svenska musikexporten. Nej, jag pratar om att världens bästa, genom tiderna bästa låt är svensk. Det är den här som du sjöng förut av systrarna Lindberg.
Eller hur? Det är skönt att det inte bara jag som tycker det.
Nej, men det är
alltså... Kai Gullman forever.
Exakt. Nej, det är Robins Dancing on My Own som har utsetts till det på en lista på över 300 låtar. Just grattis det. Robin, grattis Sverige.
Wow.
Nu var det i och för sig svenska musikexperter på P3 som gjorde den här listan. Men det är fortfarande en lista och jag behövde mina exempel
i Spanien. Ja, okay? Det är viktigare.
För där kan man undra, är det lite pinsamt egentligen att vi utser en låt från vårt eget land till bäst i världen? Eller att jag måste lista saker som armbrytning, cosplay och plånboksåterlämning för att hitta områden där Sverige är bäst i världen? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det är härligt. För det första så är mängden grejer som vi, lilla Sverige, är bäst i världen på imponerande. En snabb googling ger vid handen att Sverige, förutom det jag nämnt, har minst döda i trafiken i hela EU per capita. Mm. Svenska jägare är bäst i världen på eftersök av trafikskadat vilt. Den svenska kronan har gått starkast av alla valutor i världen sedan årsskiftet. Och så vidare, och så vidare. Det finns massa olika...
Allt är relativt.
Är det bra eller dåligt?
Sen så har vi också det svenska kriminalundret. Att svenska ligor numera exporterar sin verksamhet till
nordiska länder. Alltså de är så lukrativa, de är så drivna.
Ja, entreprenörer.
Visst, se det mörkt ni, om ni vill. Jag håller ljuset på. Så dels har vi det, och för det andra så har vi det visdomsord som min österrikiska mormor brukade använda. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Den som inte uppskattar det lilla förtjänar inte det stora.
Mm.
Man kan inte vara världens bästa land att leva i jämt och ständigt. Man kan inte vara landet med världens bästa livskvalitet vartenda år. Men man kan fortfarande vara näst bäst i världen på att klä ut sig eller bäst i världen på att hålla andan. Och obs, jag är på riktigt imponerad av dessa framgångar och idrottare. Min poäng är ju bara att det här är väldigt smala framgångar jämfört med sådana här listor då. Så det ska inte förringas, tvärtom, en dag som denna så ska de firas.
Absolut.
Mm.
Så vad ser jag framför mig? Jo, att det blir en större del av den svenska självbilden att vara stolt över även mindre framgångar. Nej, men vad säger ni? Är vi bäst i världen på sophantering? Går enbart 0,7% av hushållsavfallet till deponi? Fantastiskt. Mm. För kanske är det så att först när vi blivit ett land som verkligen uppskattar de små framgångarna så är vi redo att få de riktigt stora igen. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Grattis på nationaldagen Sverige, grattis på födelsedagen Björn Borg, om du fyller år. Och där började David Spreitz Elings andas igen.
Åh, oh, nej Björn.
Jösses.
Jag tycker man sträcker på sig och känner att det är härligt.
Ja.
Jag vill slå slag för fler grejer med Sverige nu, som vi inte tänker på annars.
Säger du ändå?
Kranvattnet. Gott. Varför skryter vi inte mer med det?
Vi ska uppenbarligen, men vi kan ju ligga på våra faluröda soffor utan att slika i oss färgen.
Ja.
Och vi som inte då är, försöker. Som vi säger i Skåne, säger man det rige det kan.
Yeah.
För det rige, det kommer tydligen att klara allting. Men vi som inte har den plånboken, som vi har fått tillbaka visserligen, men utan
inte
pengar.
Jag då.
Vi ligger i din, så inte du då. Så ligger vi där i soffan och njuter av att vi faktiskt är lite duktiga ändå.
Mm. Ja, men ja, det tycker jag.
Och det var din farmor som sa det?
Nej, min mormor.
Din mormor sa det. Det ordspråket ska vi sätta stor.
Det trycker vi upp tröjor med.
Ja, det kan vi göra.
Sen gör vi.
Plånboksordspråket också. Det här nyskapande.
Ja, verkligen.
Får inte heller glömma.
Det har hänt mycket idag.
Och systrarna Lindberg får inte glömma här.
Så aldrig.
Och ni lyssnare, ni har mycket att googla på nu och lyssna på olika fina bitar här om röda stugor och annat. Och vi tackar er för att ni har lyssnat en annan tonaldag eller imorgon då på lördagen. Och vi som har jobbat idag är ju då Göran Everdahl, Dilan Apak och Björn Egen. Jag heter Kattis Ahlström. Och i kontrollrummet, hon har fått jobba idag kan jag säga, med all fake facts. Anna-Karin Ivarsson, producent, och vår underbara tekniker idag i Sverigetröja, Brady Jouvier. Och det återstår bara att tacka för oss. Och vet ni vad? Det ska vi göra tillsammans med Anders Widmark, Solkvartett, What's Your Identity. Hej då! Tack för idag!
Hej då!
Anders Widmark med orkester What's Your Identity. I Spanarna i P1 med Kattis Ahlström alltså. Det här var en återutsändning från i fredags, 6 juni. Och musiken valdes av Berit Nygren. Här ett tips om en serie som har premiär imorgon måndag här i P1. Eller idag ska jag säga, på förmiddagen. Och här följer ett utdrag från första avsnittet.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Del 1. Pantsatt framtid. Och Mattias som börjar sitt vuxna liv på minus en halv miljon.
Nu ska vi se om jag har sparat så inte det om min mål har allt.
I en trea i centrala Norrköping, i ett stökigt rum bakom en stängd dörr, letar 29-åriga Mattias Johansson efter permen där han har samlat sina viktiga papper.
Här kanske lönsrum bakom. Men en del har vi rensat ut de här gamla kreditskulderna, för de är avbetalade och borta liksom. Det är inte vi har sparat. Här har vi lite inkasso här.
Mattias har en lång historia av skuldsättning. Under åren från att han flyttade hemifrån fram till idag har han tagit lån på över 500 000 kronor.
Här har vi Alektum Capital. Det är ett lån som var på 20 000 då, som har ökat. Sen har vi ett på Bilecta Inkasso, lånestepp, 20 000. Sen har vi ett på Swedbank som jag fick på 72 000. Det är privatlån utan försäkring. Rakt av, allihopa.
Och där när du går till Swedbank, det är ändå en av storbankerna.
Allt är online. Jag har aldrig skett en muntlig konversation med någon lån någonsin.
Så ingen har frågat dig, vad behöver du 72 000 till?
Jag trycker i bara vad det skulle gå till, klart.
Den här permen innehåller bara en bråkdel av Mattias lånehistorik. Det mest anslängt efterhand då han har lyckats betala av lånen eller bakat ihop dem till nya lån.
Sen har vi ett Nordea-banklån som jag fick. Det är ett av de större lånen jag lyckats få tag i. Det var på 160 000 från början. Och det låg på 163 774. Så det var väl en...
Det är Nordea?
Mm, det är Nordea. De kom med ett sånt. Det är nog det största lånet jag har lyckats få tag i på en summa då, blanco.
De har inte heller frågat dig vad pengarna.
Nej, men de sa att de aldrig skulle egentligen beviljat det där till mig i efterhand när vi har pratat med dem. Men det gjorde de ju.
Vad kunde räntorna ligga där på då?
Min sjukaste ränta var på något sådär sms-lån där det var... Fan vad aktiv är räntan. Jag har för mig att det var 60% alltså. 60-70% tror jag det var. Någonting.
Skuldsamhället är en serie i 6 delar om vinnarna och förlorarna på den svenska kreditmarknaden. Premiär idag måndag efter 10 på förmiddagen här i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Och nu...
Klassiken. Mattias Berg om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synas vara.
Under första världskriget var han en av landets rikaste män. 1924 var han utblottad. Han levde 23 år därefter under mycket blygsamma förhållanden och utan minsta grämelse. En mycket underlig människa. Det vore mycket intressant att få höra någonting om honom.
Fyller jag år igen? Det är så underligt numera. Jag kan inte längre hålla reda på hur tiden går. Ibland tycker jag att jag är mycket gammal. 80, 90, 100 år kanske. Men ibland tycker jag att jag är ung. Det är precis som om tiden inte skulle finnas till längre. Eller som om den funnes, men blott då tanken dröjer vid den. Kanske beror det på att jag känner mig så lycklig. Och för lyckliga män slår inga timslag.
En mycket underlig människa. Ja, kanske. I Ernest Thiels minnesbok är det åtminstone en mycket sammansatt person som för ordet. Bankdirektören som först vann och sen förlorade allt. Vilket han i efterhand såg som en välsignelse. Finansgeniet och en av Sveriges absolut största konstsamlare. Renässansmänniskan som även skrev dikter, tonsatt av Hugo Alfvén och framförd av bland andra Jussi Björling, som Skogen sover här. Dikterna är väl inte särskilt originella, men i Vara eller synas vara, ett antal spridda minnesanteckningar fram till 1946 som redigerades av sonen Tage, utnyttjar till sin unika erfarenhet av att både ta sig upp och störta ner.
När jag nu tänker över vad som hänt under mitt långa liv så är det en hel del som etsat sig in och som jag faktiskt inte kan glömma bort. Jag har en hel del otalt med det samhälle i vilket jag levat och med människorna och kanske också med mig själv. Det påstås att en del människor är rädda för mina minnen. Det ska de inte vara. Sanningen kan inte skada, även om den uttalas av en farlig person. Jag var nämligen något för min tid ytterligt häpnadsväckande och farligt. En tänkande bankdirektör.
Ernest Thiel föddes inte med silversked i munnen. I minnesboken beskriver han hur äktenskapet mellan hans katolske belgiske pappa Jean-Jacques Thiel och judiska tyska mamma Fanny Stiebel redan från början mötte motstånd. Efter att de två av historiens vindar förts till textilstaden Norrköping och Fanny spanat in den citat stilige fransmannen så fort han steg av båten. Och hur hela familjehistorien efter diverse turer slutade i brytning med släkten och att arvet försvann. Men Ernest var ju skicklig i affärer.
Jag tjänade pengar och framtiden låg som man kunde tycka, utstakad och med klara horisonter. Jag hade namn om mig som begåvad och framgångsrik. Jag nämnde så småningom som kandidat till Riksbankschefsposten och jag erbjöds chefskapet för Enskilda banken. Men jag skötte hellre min egen bank, Stockholms kredit- och diskontoförening, där jag var självständig och slapp krusa någon överhet. Sedan mina första affärer lyckosamt förts i hamn hade familjen inga ekonomiska bekymmer. Mitt umgängesliv bestod av middagar och kortspel. Någon gång gick vi på teatern. Men jag vantrivdes. Jag tyckte ibland att jag höll på att kvävas. Innebar inte denna vantrivsel fröet till alla mina kommande nederlag? Var det helt enkelt inte så att jag inte ville vara lycklig? Inte på det viset.
Kring förra sekelskiftet var Ernest Thiel en av entreprenörerna bakom Sveriges väg från fattigt bondesamhälle till gryende industrination. I minnesboken beskriver han hur han tillsammans med kompanjonen Knut Wallenberg grundade den första svenska badorten av kontinentalt snitt, Saltsjöbaden. Liksom hur de i ett komplext spel lyckades finansiera järnvägen upp till malmfälten i Kiruna, som sen blev hela nationens skattkista. Men ingen annan framställer han så nedgörande som sin före detta vapendragare Wallenberg. Han som, till skillnad mot Thiel själv, inte förlorade alla sina tillgångar och som förde familjenamnet vidare genom historien.
Jag kommer nu till ett skede i mitt liv då jag var ytterligt nära att förvärva en förmögenhet av verkligt amerikanska mått. Detta skede börjar omkring 1910 och det varar genombrutet av ständiga kriser genom hela första världskriget. Och det avslutas med deflationskrisen i början på 20-talet då så många förmögenheter gick all världens väg, bland andra min.
Finansförste Nietzschean, övermänniska. Den stora konstsamlaren i Sverige i början på seklet. Han byggde ett bländvitt palats bland Djurgårdens ekar där han ville äta, sova, leva. 1923 var han utblottad. Galleriet såldes till staten. Han var en epok. Huset har en epokgestalt, det vill säga i en märklig enhet. En tid, ett hem, en miljö. Allt i ett.
Hans andra liv, då pengasamlaren förvandlades till konstsamlare, är mindre beskrivet i minnesboken. Vägen till vad som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm. Det är som om man inte riktigt hittar ett språk för allt det här estetiska. Eller som om han, vilket vännen Carl Larsson menade, aldrig hade ett särskilt djupt intresse för konst. Nej, det är nog pås det också, skrev Larsson. Och visst finns det någonting förföriskt poserande i minnesboken. Både i svartsynen och det där förmildrande. Egentligen genom hela Tills sista ofullbordade.
Allt som jag lyckas skapa har blivit ett fragment, en torso, ett brottstycke. Ingenting helt, moget, fullgott. Jag har varit en sökare utan att finna. En försökare utan att fullborda. Jag är ett misslyckandets geni. Jag ägde villastadens vackraste villa, men den fick jag inte behålla. Jag byggde den första villan på Saltsjöbaden, men den fick jag inte behålla. Jag byggde mitt hem vid havsbandet på Fjärdlång, men det fick jag inte behålla. Jag byggde mitt galleri på Blockhusudden, men det fick jag inte behålla. Och den kvinna som blev mitt öde dog ung. Allsammans idel förluster. Fattigdomen skänkte mig vad rikedomen aldrig kunde ge. Ensamhetens väg till mig själv. Så länge jag var rik fick jag aldrig vara i fred. Därför har jag svårt att fördöma min otur som gav mig min tankes frihet åter.
Det var Mattias Berg som hade gjort veckans klassiker om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synes vara. I programmet hörde vi förutom Jussi Björling även Sylvia Lindenstrand sjunga och Mikael Coen stod för uppläsningarna. P1, Sveriges Radio är här. Klockan är 1.
Besättningen på fartyget Madeleine på väg mot Gaza uppger nu att det omringats av israelisk militär. Enligt uppgifter ska fartyget nu befinna sig utanför Egyptens kust och närma sig Gaza. Och besättningen ska ha tagit på sig livvästar, rapporterar Reuters. Israels försvarsminister sa igår att Israel inte kommer att tillåta fartyget, som bland annat har svenska klimataktivisten Greta Thunberg ombord, att komma fram till Gaza. Det ser ut att bli sommarvärme och sol den kommande veckan. Therese Fogman är meteorolog på SMHI.
Från onsdag så blir det stabilare väder i framförallt Götaland, västra Svealand sådär, och också då lite varmare temperaturer på runt 20-strecket sådär, medan det då över östra Svealand och upp över Norrland fortsätter att vara lite skurbetonat sådär, lite ostadigt med regnskurar av och till. Men den här högtrycksryggen förstärks, så att framåt torsdag så ser det ut att vara uppehållsväder över större delen av Norrland också.
Ja, sol och värme kommer lagom till helgen för södra delen av landet med något lägre temperaturer i norr. Men den som vill utnyttja badvädret får passa på då det kan komma ett lågtryck redan veckan efter som trycker bort värmen.
Den här högtrycksryggen ser ut att ligga kvar framåt lördag i alla fall. Men sen har vi nya lågtryck som närmar sig västerifrån. Och då beror det ju på hur det här lågtrycket, hur kraftigt det blir. Om det ligger kvar och håller emot eller om lågtrycken som kommer puttar undan högtrycket.
Reporter Isak Krona. Den spanska tennisspelaren Carlos Alcaraz försvarade sin titel när han igår kväll vann Grand Slam-turneringen Franska öppna i Paris. Alcaraz slog italienaren Jannik Sinner i finalen som pågick mer än 5 timmar. Detta var Alcaraz 5:e Grand Slam-titel. Ekot, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Arbetslösheten är hög och många jobbar på tillfälliga kontrakt. Ekonomiakuten nu tipsar om hur man klarar ekonomin trots en tuff arbetssituation. Programledare är Maja Åström.
Det stormar kring ekonomin i världen och det är något som påverkar oss alla. De som märker av den tuffa konjunkturen allra mest är de som blivit av med jobbet. Och den gruppen har blivit större de senaste åren. Så man nyss blivit arbetslös eller har en otrygg anställning, hur fixar man då sin ekonomi? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hej!
Hej, hej.
Och du är med på länk från Göteborg, ska jag säga. Och så har vi i studion Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Hej!
Hej, hej.
Själv heter jag Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi har en hög arbetslöshet nu. Den är uppe på nästan 9% enligt statistikmyndigheten SCB. Något som skulle ha gett stora rubriker på 90-talet när jag var ung. Men nu inte ens hamnar på löpsedlarna. Vad säger ni om den här siffran? Vad säger du, Gunnar?
Nej, men jag håller med. Det är ju nästan ett mysterium varför det inte pratas mer om att vi har så hög arbetslöshet som vi faktiskt har. Alltså, särskilt när det är så, som jag antar att vi kommer prata om ganska mycket idag, att det är inte bara så att det där är någonting som drabbar exakt de där personerna, eller att det är så att man bara går utan ett jobb och en inkomst, så att säga, utan det är någonting som påverkar hela ens liv och leverne och även ens omgivning.
Johan, om man sätter den här siffran i historiskt perspektiv, vad säger du om det?
Ja, det är historiskt mycket höga siffror nu. Det är de här under de stora ekonomiska kriserna som det har varit på den här nivån. Man tänker 90-talskrisen som du var inne på tidigare här, och finanskrisen 2008 och 2009 under pandemin också då. Så det är exceptionellt höga siffror på arbetslösheten. Och det är också i en internationell jämförelse så ligger Sverige också väldigt högt. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa just nu. Så att, det sticker ut detta, det gör det.
Sett till ett antal personer då, så är det 150 000 fler som är arbetslösa idag än för 2 år sedan. Vad vet vi om de här personerna och deras situation, Johan?
Ja, det man kan säga är att en stor del av dem, ungefär 2/3, har ju lägre utbildning eller som högst då gymnasieutbildning. Men även den här gruppen med högre utbildning, men eftergymnasial utbildning, har ökat nu under den senaste tiden. Man kan också se att det är fler yngre än äldre som är arbetslösa, och det är fler utrikesfödda än inrikesfödda. Och sen är det ungefär 1/3 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, vilket är personer som inte haft ett arbete på de senaste 6 månaderna då. Och denna grupp har också ökat mycket. Och här är lite andra grupper som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här är det istället för yngre de äldre. Och sen är det utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har också ökat mycket.
Kan pandemin ha spelat in i de här siffrorna?
Det kan den.
Att vi ser fortfarande
efterverkningarna från pandemin, exakt, kan man verkligen se här. Mm. Ja. Nej, men det är, alltså man kan se att det är till exempel de här utrikesfödda kvinnor med låg utbildning, de har arbetat mycket i privat tjänstesektor med tillfälliga anställningar. Och det är de här jobben har försvunnit mycket i samband med pandemin och efter pandemin. Så här finns en förklaring som man kan spå tillbaka till den.
Men jag tänker mig att de som har blivit av med jobbet nyligen ändå har större chans att få ett jobb än de som varit arbetslösa länge. Håller du med mig?
Ja, men så är det i regel. Att chansen att få ett arbete minskar ju desto längre man är arbetslös. De som trots allt får ett arbete, då går ju majoriteten till tillfälliga anställningar också. Så att,
Sen är det ju så att alla som jobbar inte alltid har så trygga förutsättningar. Vikariat, projekt och andra typer av tidsbegränsade anställningar. Det kan hända något som du har stött på under dina år i journalistbranschen, Gunnar?
Alltså jag tror att jag kanske är den journalist i Sverige som haft minst antal otrygga anställningar som journalist.
Vi andra kommer att straffa dig.
Nej, exakt. Men innan jag blev journalist så hade jag en hel myriad av vikariat och timanställningar och projektanställningar och den typen av saker. Och jag har tidigare sagt i det här programmet att det är ett otroligt lugn av att ha, det räcker att ha liksom 10 000 kronor på ett bankkonto någonstans, så kan man känna ett visst lugn. Och jag tror att du brukar tänka på det, så att det är verkligen en effekt av ganska många år då jag verkligen inte hade 10 000 kronor på ett konto någonstans. Mm. Och det ger ju en otrolig stress att inte veta var ens nästa inkomst ska komma ifrån. Alltså, men så klassiska saker som att gå till tandläkaren blir en otrolig stress, eller att bli sjuk är en otrolig stress för att man inte har sjukersättning och den typen av saker. Mm. Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att leva under de här omständigheterna.
Johan, hur påverkar det folk att ha de här otrygga anställningarna?
Ja, jag tycker Gunnar är inne på centrala aspekter av det. Alltså att det kan skapa en ständigt gnagande ekonomisk oro om hur man ska handskas med. Om till exempel oförutsägbara utgifter dyker upp och så. För det blir ofta en ekonomisk utsatt situation som man hamnar i. Och det här beror ju också på att man kan få få timmar, att du inte får så många arbetstimmar och det leder till att du får en sämre eller lägre inkomster istället.
Och jag tänker själv, under en period här har det varit väldigt lite jobb och just nu är det väldigt mycket jobb och då jobbar man liksom nästan ihjäl sig dygnet runt och den där tiden, för att man, det är ju den stressen också som
ligger. Ja, men exakt, man känner ju också, jag kommer när jag jobbade på restaurang, då fick vi veckoschema, varje söndag fick man ett veckoschema hur många timmar man skulle få jobba och det var ju en, man kände, man fick en klump i magen när det var för få timmar man fick en vecka och man fick en klump i magen när det var för många timmar för man var tvungen att ta dem också. Och det tråkiga är ju att det egentligen inte finns några strategier för att hantera det här förutom att sluta ha det ekonomiskt utsatt. Alltså, och den här ovissheten vi pratar om och med oförutsägbara utgifter, den typen av utgifter, alltså tandläkare, sjukhus, alltså det som man gör tyvärr är ju ganska mycket så här, eller jag gjorde det i alla fall, så här, ja, man gick inte till tandläkaren. Jag tror inte jag gick på tandläkaren på 10 år. Nej. För att jag var rädd för att
vad skulle kosta det skulle kunna komma.
Ja, och ju längre det går desto mer rädd blir man för att man tänker sig att den där fakturan bara växer och växer och växer och man jobbar istället för att man, trots att man är sjuk, jobbar man ju också, vilket är inte bra för någon. Alltså man har ju helt enkelt bara ett sämre liv. Det går inte att komma runt det.
Johan, när jag kollade upp hur många det är som hankar sig fram på vikariat och liknande så visade det sig att det är 13% av alla som jobbar gör det på ett tidsbegränsat kontrakt. Jag måste ändå säga att det låter inte så himla mycket ändå, eller har jag fel?
Nej, alltså nu, just nu är det 13,5% som har en tillfällig anställning och den siffran har minskat mycket de senaste 2 åren och vi faktiskt nu har den lägsta andelen tillfälligt anställda sedan 1990-talet. Mm. Mm. Och det finns flera förklaringar till den här utvecklingen. Och de är inte bara positiva utan det är ju det att vi är i en lågkonjunktur nu med hög arbetslöshet. Och i de situationerna, då är det de tillfälligt anställda som försvinner först. De fungerar som en slags buffert på arbetsmarknaden. Så att de försvinner och så att